Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Samhället, jag har ingen tro. Vad kan jag göra med mina dagar? Inte ett dugg. Okej, jag kanske kunde gå till ett plugg, men vad fan. Har inget jobb och det gör mig arg och så. I och för sig, jag är bara 14 år. Men ändå, och häromdagen funkar inte parabolens vi har satt. Jag tänkte, nu blir det fucking hänt i natt. Jag tänker, kasta sten på polisen.
Man får fan skylla sig själv alltså.
Elda upp massa bilar. Solidariteten på orten. Min granne vägrar köra mig till gallerian. Han skiljer på jag hade eldat upp hans bil. Men vad fan, tycker ändå det är dålig stil. Brottslighet är aldrig individens fel. Det är samhället, det sa de i en debattpanel. I och för sig, man får gratis utbildning till vad man vill. Men alltså orka plugga och jobba och hjälpa till. Jag tänker, kasta sten på polisen.
Varmt välkommen.
Tack.
Vad roligt att ha med dig. Vi har ju följt dig genom åren.
Jaså?
Ja.
Har ni det?
Ja, men du har liksom en så här unik kombo med musik och komedi. Du är ju så här, du har många bollar i luften.
Ja, jag blandar och ger faktiskt ganska mycket.
Ja. Mm. Vad står det närmast hjärtat? Är det musiken eller komedin?
Faktum är att just nu, när vi spelar in det här, så är det bara, vad blir det, 2 dagar sedan som jag bestämde. För nu gör jag inga mer stand-up-gig.
Va? Va?
Så jag la av Norra Brunn i tisdags och sa, det här är mitt sista. Då har jag jobbat i 25 år som stå-upp-komiker. Och så kände jag att nu måste jag, i alla fall som det känns nu, fokusera mer på. Alltså jag blandar ju humor och musik mycket i mina shower, och jag har gått mer och mer till så här konsertform. Så att nu är jag och lite olika musiker ute och gör en turné som heter Sveriges roligaste konsert. Och då är det, ja, alla, inte alla, men många av mina humorlåtar som jag blandar och sådär. Och ja, så när jag är på Norra Brunn så kommer alltid folk fram och säger efteråt så här, kul, men jag hade gärna velat höra den låten, eller så här, jag har så många nu så att liksom, ja, det räcker till en konsert och blir över. Och det är det jag brinner för mest nu, att blanda humor och musik och liksom göra det mera som paketerat så.
Mm. Hur vågar man döpa turnén till Sveriges roligaste konsert?
Det är väl inte så vågat, tycker jag. Alltså jag är ändå, av alla konserter som går runt i Sverige, så är det inte så många som är som det liksom, där den som ligger bakom är en komiker med 25 års erfarenhet. Jag tror att, jag vet inte hur många konserter som är roligare än så faktiskt.
Men känner du att du lämnar komedin nu när det är liksom på topp? Alltså nu kan man ju,
kan man... Alltså, så här, gud, hur ska jag låta det här? Men alltså, det jag gör är ju fortfarande humor. Så att det är ju komedi. Det är bara att det är stand-up-comedy som jag lämnar till förmån för att alltså folk, det säljer slut mina de här humorkonserterna, och det är det jag tycker är roligast just nu. Och jag tycker också att det är mest jag. Det är en mer unik produkt liksom. Det finns ingen annan som är ute och sjunger mina låtar.
Men det blir som stand-up musicals eller?
Ja, det kan man säga. Folk skrattar lika mycket som om det vore stand-up, men de får också den här upplevelsen av att det är en liksom välspelad och välsjungen konsert, så att man både diggar och skrattar liksom.
Så det är med band och hela balletten nu? Det är, ja, inte ibland bara gitarrist?
Ja, men ibland är det bara jag och en gitarrist, och ibland är det med band. Det beror på liksom vilken tillställning det är. Det finns någonting ganska fint i det här avskalade också, att, och särskilt när man ska få fram humorn, att man, ju mer liksom luftigt det är, ju mer jag kan styra tajmingen och ta pauser och interagera med publiken, ju mer unikt det är egentligen för en, ja, för en konsert. För har man ett band, eller i värsta fall till och med backtracks med en trummis som sitter med klick i örat, de kan inte bara stanna för att jag ska säga något roligt. Så att jag kan vara mer dynamisk när det bara är jag och en gitarrist.
Ah, okay.
Men är det mycket folk, eller så ska man köra på en festival så där, med 800 pers som står och skränar, då tar jag hela bandet liksom.
Men det här med att du ska lämna stand-upen helt, vad baseras det på, bortsett från att du gillar musiken och att du kör på det? Finns det någonting annat där?
Ja, det finns så här. Jag började med stand-up 98 och levde och andade stand-up i jättemånga år. Och alltså jag identifierar mig som en väldigt professionell stand-up-komiker, och om jag ska vara så professionell, då måste jag skriva. Jag har alltid satt en ära i att skriva ganska mycket nya skämt och förnya min show och sådär. Det gör jag fortfarande då, så jag brukar åka bort varje år i januari och skriva. Sen så ska man hem och boka in sig på klubbarna i januari, februari och liksom trimma in det här materialet. Det tar jättemycket tid och energi. Och sen i och med att jag gör nästan, alltså jag gör supermycket såna här konserter nu, så är det att jag gör allt i jobbet för att bara göra några stand-up-gig. Och den tiden skulle jag kunna lägga på att skriva flera roliga låtar eller, du vet, ja, repa
med bandet. Så det handlar om prioritering av tid?
Det är prioritering av tid och sen också passion. Någonting lärde jag mig under pandemin, när man inte fick göra någonting, det var som att man fick tid att känna efter, så här, vad är det jag saknar och vad är det jag inte saknar. Och min passion för musiken har alltid funnits där. Och kanske är det så att ungefär som om man har haft samma jobb i 25 år, att man, alltså vilket jobb man än hade haft i 25 år, känner man kanske att nej, men nu kan jag det här, nu vill jag göra något nytt. Och det har ju öppnats massa dörrar för mig när det gäller det musikaliska då. Jag har ju varit med i, ja, spelat huvudroller i musikaler de senaste 5 åren, och jag ska iväg nu på någon turné och hylla Ted Gärdestad tillsammans med en stor orkester och Åsa Jinder och så att jag tycker det är kul att få utveckla den sidan av mig själv, för musik har jag alltid hållit på med också, även om det är stand-upen som har synts så mycket.
Men vad säger dina komikerkollegor då? Jakob, Hasse?
De blir nog glada, äntligen fler jobb till oss. Nej, men de är väldigt supportande tycker jag. Alltså, vi är glada för varandras skull. Jag tycker det är som en himla fin förmån att jag kan välja någonting som jag kan utvecklas inom och bygga. Så att de är bara glada för min skull.
Men alltså någonstans där, när man väljer att avsluta en del av din karriär, krävs det en viss form av mod där att våga liksom bara... För jag kan ju ibland fundera på, jag jobbar som polis, jag bara funderar, ska jag fortsätta jobba som polis eller ska jag sluta? Och jag vågar inte sluta, men jag tänker man kanske behöver ha bals eller modet att våga testa någonting annat.
Ja, man måste väl ha också, antingen måste det redan stå en dörr på glänt som du bara kan kliva in i. Så här, jag har ju väntat tills jag vet att oj, nu säljer mina konsertbiljetter slut här. Nu vet jag att jag kan ta det här klivet utan att, liksom, jag har ju försörjningsansvar för min familj och mig. Och så här, jag kan inte bara säga, fan frugan, jag brinner för en annan grej jag vill testa. Utan nej, jag har väntat tills jag vet att det här funkar.
Så du har kört liksom renodlade musikkonserter också ett tag?
Ja, det har jag gjort i säkert... Ja, sen efter pandemin egentligen har jag kört det.
Okay.
Och gjort mycket mera musikframträdanden än stand-up-framträdanden. Men jag har gjort det parallellt. Men det kostar mycket energi och tid att skriva bägge liksom. Och hålla i bägge.
Jag tror det du är inne på, Hanif, det är identitetsgrejen.
Den där också.
För att du, så här, om du slutar vara polis, då kan inte du säga att du är polis. Då försvinner en del av din identitet.
Mm.
Right?
Yes.
Det är väl den som är tung. Men även hur det blir i ditt fall.
Nej, men jag ser mig som komiker ändå. Alltså de här konserterna är ju humorkonserter. Det är bara humorlåtar liksom. Sen att jag ibland hoppar in i en musikal eller gör den här Ted Gärdestad-grejen. Det är okej, jag är sångare också. Men jag är fortfarande en komiker.
Kommer du från den världen? Alltså växte upp med så här teaterskola och teaterfamilj? Och...
Nej. Jag kan faktiskt... tycker att jag är lite, jag känner mig lite stolt över att jag har gjort den här resan själv, för jag har inte haft någon som har visat mig eller sagt att det här kan man göra, utan jag har alltid drömt om, alltså sen jag var väldigt liten när jag drömt om att vara artist, eller egentligen tror jag skulle bli musikartist då. Men så har jag alltid liksom drivs av att få folk att skratta. Det är det bästa jag vet, när folk skrattar åt det jag säger. Jag tycker det är så himla fin känsla ända sedan jag var barn. Men jag trodde att det var så här någon slags naiv dröm bara, och så skulle man ha ett riktigt jobb. Men sen så råkade jag halka in på stand-up och insåg att, vänta nu, kan man ha det här som jobb liksom? Så blev det bara att, ja, och så började jag tänka att, ja, men då kan man nog jobba med, ja, då började jag plugga musik också, och så att jag har liksom haft parallella spår, stand-up och musik hela tiden.
När du började 98, minns du hur det var? Om det var högt i tak, vågade man testa alla skämt och liksom det var, tog publiken emot det med öppna armar?
Bra fråga faktiskt, för det har förändrats jättemycket.
Det var det jag vill komma in på.
Ja, ja. Det var mycket mindre folk, mindre, så att de satt och var små. Nej, men alltså, det var väldigt liten del av publiken som satt och letade fel. Ni kan ju tänka er idag hur det sitter liksom massa förståsigpåare och så här, det där är inte okej och det där skämtar man inte om. Och det fanns inte på den tiden nästan. Och om det fanns, så fanns det inte sociala medier så att det kunde liksom... Ja, så att det var...
Förlåt, jag måste bara avbryta dig. Menar du på allvar att det personer som går upp på stand-up och för att försöka hitta fel och säga det där var inte okej?
Okay. Jag skojar inte, det är så. Och jag håller ju inte tillbaka. Alltså det, och det är ju, ja, får man säga. När man
är inte
har...
det skitbra material just där och då? Om någon skulle säga, hej, det där är inte okej. Okay. Håll käften.
Ja, men det händer sällan att de säger det där och då. Men sen så här, det är roligt. Jag har uppträtt många gånger på Raw Comedy på Hilton Slussen där. Och då brukar Mårten som har det, han brukar ringa mig sen på måndagen eller tisdagen och bara, tjena, hur var det i lördags? Och jag, då vet jag det, vad som ska hända. Jag bara, jo, men det var bra så här. Det var en skitbra kväll. Så här, nej, för jag har fått ett mejl. då är det liksom, ja, senast var det någon som, jag hade en mejladress där det var @sodertorn. Alltså det var någon som, du vet.
Great. Det är klart.
Södertörn-människa. Som tyckte att det var fruktansvärt det jag hade sagt. Liksom, fruktansvärt.
Vad sa du då?
Ja,
roliga saker.
Han har skämtat om asiater.
Nej, men det har jag gjort många gånger. Men jag skämtar ju om allt. Och det ska jag säga också, jag är inte så att jag har någon agenda så att jag måste ha 100% av min show ska retas och provocera och vara på en känsligt. Men det är alltid ingredienser som är så här, det här är ett känsligt ämne, då vill jag prata om det. För då bränner det ju till liksom. Men den gången tror jag att jag hade skämtat om skolskjutningar. Men alltså, ja, det är som att vissa blir blinda för vad säger jag om skolskjutningar. De säger bara, han skämtar om skolskjutningar. Då tror de att jag, vadå, är jag för det? Eller tar jag inte det på allvar? Eller så här. Och så, då är det ändå bara raw comedy. Så att, ja, men så är det.
Varför använder hen sin, nu säger jag hen för det från Södertörn, men varför använder hen sin Södertörn-mail?
Är det för men jag tror att
visa, markera.
Ja, för att visa någon sorts maktdominans.
Ja, kanske. Men då 98, då var det ju faktiskt väldigt högt i tak. Och kanske skulle jag vilja säga nästan lite sådär onödigt högt i tak. För det finns ju någon... jag ska inte säga onödigt högt i tak, men så länge publiken skrattar... så tycker jag att det är ett bevis för att det här uppfattas som ett skämt. Liksom. Jag tycker inte att det behövs finnas någon slags kamratuppfostran bland komiker och säga så här, det där är inte okej. Eller sen bara då, så länge publiken skrattar så tror jag att det är okej. Men det var ändå, jag tyckte att det var några år där, jag vet inte om ni kommer ihåg 98, då var det ju faktiskt fortfarande inte... Alltså nu, Pride hade inte kommit så långt hela den rörelsen, och det var fortfarande, vet jag, komiker som skämtade liksom så här, är ni två ihop eller? För att det satt två killar där, och så skrattar folk åt det, och det tycker jag alltid var så här, det här är jävligt sunkigt liksom. Skrattar ni åt att de eventuellt skulle vara bögar? Det är ju inte kul i sig. Man kan hitta på roliga skämt om bögar om man vill liksom, men det ska inte
vem
vara kul
vem, liksom?
Ja, men typ, nej, men det är inte kul heller. Men jag menar, det måste ju finnas
på den.
Det roliga ska inte vara så att någon har en annan sexuell läggning liksom. Och det kommer jag ihåg att jag sa till någon kollega redan så här runt 2000, så här, vet du om att det skrattar åt. Det folk skrattar åt nu, det är ju liksom fördomar som att alla tycker att det är helt sjukt att två stycken skulle vara bögar liksom, så här. Mm. Och han bara, ah, fan, det har du, okej, det har du rätt i. Så, här. Så att det var liksom kanske ändå lite onödigt högt i tak där runt 98, 99, 2000.
Slängde i brunnen då? Jag försöker få en bild av vart vi var.
Jag var med sista säsongen, 99 tror jag, sen lade det ner. Det var ju ett stort program på SVT. Nu har det ju funnits på SVT Play sen i liksom, lite mindre format sådär.
Men det måste väl varit i Nile City-vevan där, va?
Ja, det var ungefär samtidigt där.
Ja.
Men när var det liksom där det började från att gå högt, för att vara högt i tak blir mer liksom lite uppfostrande och sådär, men nu får vi tänka på vilka krafter det här inte ska gynna. Och...
Ja, det började nog redan för 10-15 år sedan, tror jag. Och att folk börjar... Alltså jag skulle säga att det har varit väldigt ensidigt sådär att folk vågar fortfarande skämta liksom åt ett håll alltid sådär. Men att de inte vågar skämta åt ett annat håll, om ni fattar vad jag menar. Så att det är lite fint att, jag tror det var redan för, vad ska man säga, redan för 15-10 år sedan så var det ju fint att driva då till exempel med nya högervindarna som kom sådär. Vilket då var, då kanske det känns lite, nästan lite kul och fräscht. Men sen har folk gjort det så länge så att jag tycker det är svintråkigt att skämta liksom åt det hållet. Det som är känsligt idag, det är ju om man skulle skämta om det som ni satt och chitchatta om när jag kom hit nu, om man skulle skämta om koranbränningar eller alltså någonting som verkligen så här, man känner hur det blir kallt i rummet när man nämner det liksom. Nu i helgen och i tisdags var på Norra Brunn, då skämtade jag lite om skjutningarna med gängen och så vidare och sådär. Och man känner ju så här, folk... Det blir helt tyst ett tag, för de vet inte vart det här är på väg. Och de är så rädda att skratta åt fel sak eller skratta åt... Men det är där som spänningarna ligger idag.
Vad var din ingång på gängskjutningarna då? Ish.
Ja. Oh.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, men alltså det var en lång herang egentligen som handlade om... hur folk har så jävla bra teoretiska lösningar på hela den här problematiken. Men att i praktiken så är det ingen som vet vad man ska göra. Och sen så hade jag lite olika så här förslag som... Ja, det blev ganska löjligt. Men roligt för att det är så känsligt. Och det ska jag säga, den här blöta filten som ligger nu sedan flera år tillbaka. Så att vad folk inte tycker man ska skämta om. Den tycker jag också är ganska tacksam.
Ja.
För när man då gör det så blir det så himla kul istället för att laddningen...
Ja, för att man vågar göra det. Ja. Då har man ju liksom straffspark egentligen framför sig.
Men om vi stannar på den här skämt om gängskjutningar och så, alltså jag kan på något sätt, alltså det är klart att man ska kunna ha en distans och skämta om allting, men jag kan ändå på något sätt förstå det liksom, om man har själv direkt koppling till att en anhörig har blivit mördad eller något liknande.
Alltså för dig?
Ja, eller min omgivning. Jag bor i ett område där jag vet att nyligen så blev min lillebrorsa eller en kusin och blivit mördad, och sen så kanske det kan uppfattas heter det avsmakligt eller osmakligt.
Men, att man så kommer det vara för alla hela tiden. Det kommer alltid vara någon som har varit med om någonting som kommer tas upp på scenen.
Förvisso, det är alltid så. Men när det gäller att en nära person precis har gått bort eller mördats, det ligger på något sätt latent väldigt nära.
Sure.
Och där kan jag ändå ha en viss förståelse. För jag kan själv känna att man blir provocerad när man tar saker och ting väldigt lättvändigt.
Men samtidigt, Om en i din familj har just blivit skjuten, går du på stand-up då? Jävla konstigt faktiskt.
Nej, men kanske för att liksom, om min kusin eller kusins bästa kompis har blivit skjuten, så kanske jag vill rycka upp mig själv och komma bort från
Ja, det var en fin begravning. Nu drar vi till några brunngrabbar. Ja, nej, men alltså det är faktiskt som du sa precis innan, att det är ju, allting är känsligt för någon. Mm. Skämtar om ridsport, så ja, min moster ramlade av hästen och bröt ryggen liksom, det är inte kul. Alltså det spelar ingen roll.
Hästen kan vara ett homosexuell.
Ja, det är förmodligen. Så, nej, men det är verkligen, och det har man ju lärt sig genom åren. Jag äntligen, sen några år tillbaka, utvecklat en ganska tjock hud. Att man inte tar åt sig när folk skickar något argt mejl. För att man tänker, ja, men då kan jag inte skämta om någonting om det inte får liksom sticka ut.
Mm, mm, mm.
Så jag sticker ut åt alla håll. Och vissa kommer bli ledsna, men de flesta tycker bara att det är jävligt roligt.
Men det fanns ju en period, du kom ut med den här låten Kasta sten mot polisen.
Ja, just det.
Och jag älskar den, den är skitrolig. Men jag kommer ihåg att när den kom så kände jag direkt så här, wow, får man göra så här? Hur kommer reaktionerna bli?
Mm.
Och det är klart det blev en del reaktioner. Men det som förvånade mig mest, det var att dina egna kollegor som gav sig typ på dig.
Mm.
För den här låten hyllades typ av alternativ medier och Avpixlat och någon...
Ja, men om jag ska vara ärlig, så hyllades den utav typ 98% av alla.
Ja, ja.
Men även alternativ medier. Ja.
Och då var det ju din kollega Nisse Hallberg som skrev på Twitter att... Ja, nu kommer de fina recensionerna från Avpixlat att det var osmakligt. Och Henrik Schyffert retweetade det. Och jag var så här, ni, alltså, om det är någon som ska försvara det här, så är det fan med ni.
Mm. Ja, men det hade jag. Jag blev väldigt förvånad, ska jag säga. Jag förstod att det var ett känsligt ämne. Och det var ju högst medvetet att jag tog upp det ämnet. För jag tyckte att folk hade hållit tyst så länge. Som jag var inne på innan, folk vågar skämta hela tiden åt ett håll. Men det var ju på tapeten liksom dagligen med liksom stor problematik med förortsgäng och vandaler. Det här var den här sommaren där folk kastade sten på... Nej, vet inte, de eldade ju bilar varenda natt i Husby bara. Va? Mm. Inte så långt från där jag bor i Sollentuna. Och jag tänkte så här, hur kan det vara så att ingen vågar driva med det här? Är de fridlysta, de här grabbarna, från att vi skämtar dem?
Blåsipper.
Ja, men det är tvärtom, tycker jag. Så här, det är ganska inkluderande att om man inte ens får bli skämtad om, är man med i samhället då? Liksom? Jag tänkte, någon måste ju fan våga driva med det här fenomenet, att polisen kommer, eller brandkåren kommer, de kastar sten på dem och så här. Så gjorde jag den låten, och jag visste att det skulle bli liv. Men som sagt, det sista jag förväntade mig var att kritiken skulle komma från mina.
Alltså,
liksom.
Om man håller på med stand-up...
Ja.
Och sen går man på någon annan som håller på med stand-up för att den har valt ett ämne som kanske inte man ska välja enligt den.
Ja.
Då håller du fan inte på med stand-up.
Fast är inte det här att ge sig på varandras kollegor så här, är det inte väldigt förekommande i alla branscher?
Det var ganska nytt, tycker jag i alla fall. Upplevde jag i min bransch. Vi har varit en ganska så här, du vet, vi är en liten bransch.
Mm.
Också en extremt så här psykiskt krävande grej att kliva upp på en scen och dra massa skämt och liksom hitta på grejer och säga dem, och om ingen garvar är det ju fruktansvärt förnedrande liksom. Så att folk har varit väldigt supportive, tycker jag, i vår lilla grupp, men det har väl blivit ganska delat, och jag upplever det som att det där var bara så här godhetssignalering, det här, ja. Du vet att ja, men vi måste visa och ta avstånd, vad gynnar det här för krafter och sådana där grejer, och jag tycker det bara, som sagt, jag skiter i det, jag gör min grej. Och de flesta, den där låten, den blir ju superpopulär just kanske för att det var som du sa, att vänta nu, är det någon som vågar göra så här nu? Så här, det blev ganska spektakulärt.
Just det. Man kan väl säga att det du gör egentligen är, du håller på med ett jättestort integrationsprojekt där en del personer har blivit exkluderade från samhället, och du tar ditt samhällsansvar och inkluderar dem, vare sig det är kasta förut.
Precis, det är det som är grejen också. Tack.
Men det är också en sån här ventilsgrej, alltså att om alla hela tiden känner att det här får man inte liksom lyfta för att det gynnar dem, då blir det som en sån här tryckkokare.
Mm.
Enda sättet att komma runt det är att skratta åt eländet. Och det var ju det du gjorde. Och jag var helt så här... vad tror du är anledningen att du bara, men fan, det här måste jag skämta om. Och att dina kollegor, de andra, reagerar på ett helt annat sätt. Varför har det blivit så?
Alltså jag kan ju bara säga varför jag gjorde det. Det var ju precis som du säger. Det här är liksom, det ligger en stor blöt filt över ett ämne som måste få skrattas åt eller drivas med. jag gjorde ju sen en uppföljare också några år senare som är där min karaktär Lillbråk då rappar en låt som heter Kriminellel. Där han rapp, det var ju i samband med att Yassin och alla liksom åkte dit för så grova brott. Och jag stör mig ganska mycket på att de här rapparna får så hög status och hyllas av både P3 och alla möjliga liksom, när de är så sjukt dåliga förebilder på, för ungdomar. Mm. Då gjorde jag en låt som rappade om hur jävla kriminell Lillbråk är. Men mellan raderna fattar man vilken tönt han är. Liksom. För att hans kriminella grejer är mer att han så här, lämnar in boken för sent biblioteket. Och blinkar inte i rondeller och såna här grejer. Han tycker han är svintung. Men då börjar de veva igen de här liksom, godhetssignalerade komikerna på Twitter, kommer jag ihåg. Och då tänkte jag bara så här, jag orkar inte ens bry mig. Liksom,
nej,
att,
nej.
Jag tror att det är som sagt, jag tror att de tänker att vi gör en så himla viktig insats nu för, som håller de onda krafterna borta och stången.
Det är ju inte bara, kritiken är ju inte bara åt de här ungdomarna som håller på att bränna bilar, så att kritiken så som jag läser, eller som i dina texter, det är ju också mot diskursen. Att det är synd att det, allting är samhällets fel, att de har egentligen fått massor med förutsättningar men de lyckas inte, så det är ju, det finns ju en mångfacetation i din.
Ja, herregud, det är ju inte så att jag driver egentligen med en socialgrupp 3 eller alltså försöker säga du är dummare. Jag, som du säger, hela låten handlar ju om hur man pratar om ämnet.
Just det.
Du ser ju i en textrad att det är samhällets fel, jag hörde det i en paneldebatt eller något sånt.
Ja, precis. Ja. Det, fast jag säger debattpanel, annars rimmar det inte.
Ja, exakt.
Ja, precis. Det är väl lite grann det som den låten handlar om, hur det diskuteras i medier.
Jag funderar på också, alltså, det är ju många som är med i den här debatten kring integration. Det är många som diskuterar och försöker driva olika opinionsyttringar och så. Samtidigt så har vi ju som är komiker som är med och också driver och diskuterar. Vad tror det får för konsekvenser på stor sikt när det är fler som kan vara med och driva och skämta om de här frågorna? Från att det har varit tabu till att det är helt legitimt att prata om det.
Jag tror att det är jätte... Alltså... Som du nämnde innan, den här tryckkokaren. Alltså, ju mer det får läcka, den här liksom frustrerade känslan eller att man får skratta åt alltihopa, det tror jag bara, det öppnar upp hela debattklimatet egentligen. Och det var faktiskt lite av det som jag gjorde att jag, det var inte helt bekvämt att släppa den här låten för 7 år sedan. För då, jag kommer ihåg, det var ju långt innan ens debattörer hade vågat peka på problemen. Liksom. Mm. De hade ju, liksom, alla var ju så här, elefanten i rummet. Jag tänkte att om inte jag ens som komiker vågar skoja om där, hur fan ska någon våga ens skriva en krönika eller vad som helst. Så det, jag kände att jag var rätt tidig där, men jag tycker egentligen var jag sen. Men jag hade hållit, den där låten hade legat i min låda hemma i ett par år liksom. Men jag kände att jag, liksom, man kände så här, nej, nu är det dags, nu släpper jag den där.
Men nu har det gått, det var 7 år sedan du släppte den, och ja, det har hunnit hända en del med debatten. Nu tycker ju alla mer eller mindre likadant i de här frågorna. Men på komediscenen tycker inte jag att jag ser några större förändringar, förutom typ Fredrik Andersson.
Ja, i synnerhet, verkligen. Ja.
Men det är han. Mm. Hur många andra?
Jag skulle säga att jag gör det. Nej, nu la jag mig i tisdags.
Du gjorde
det. Men jag gör det fortfarande i musikform och jag kommer släppa lite klipp. Men jag är inte lika duktig som Fredrik på att släppa ut grejerna på nätet, utan jag kör mina grejer live liksom. Och sen jag håller med dig, det är inte många som dels vågar, och sen tror jag också att folk inte är säkra på sig, är det okej? Och publiken är ju så, man känner ju på publiken att det blir lite kallt innan de fattar vart man är på väg med grejerna, och det är nog rätt bekvämt att skämta om tuggummi och att man springer till bussen och alla såna här banala grejer.
Men varför vågar de inte? Finns det komiker som har blivit cancelled?
Alltså, det är ju försök till det. De försökte ju cancella mig, och folk försöker väl liksom baktala Fredrik Andersson. Och, alltså, det går ju inte. Det är publiken som bestämmer. Så har man kommit över en viss nivå så att man ändå säljer slut vad man är, då spelar det ingen roll. Då kan de ju hugga en i ryggen hur mycket de vill.
Så vilka är det som försöker cancella? Är det kollegorna eller...?
En del av de här liksom vänsterliberal godhetssignalerarna, det är ju de såklart.
Är det här ett känsligt ämne att prata om?
Nej, jag bryr mig inte, men nej, jag tycker också att det är lite, jag tycker att det är lite, för mig som har liksom varit med så länge nu, jag har ju pratat om det så mycket och för mig är jag förbi det. Jag tyckte det var jobbigt där 2016 när folk verkligen högg in i ryggen och försökte liksom få det att verka som att jag antingen inte fattade vad jag gjorde. Mm. Men det gjorde jag mycket väl. Jag visste precis vad jag gjorde. Eller att man var typ rasse, vilket också är så här, vänta, ett ointelligent sätt att se på det. Om man lyssnar på texten, så som du sa, det handlar om diskursen och men jag tar inte åt mig av det där. Det gjorde jag 2016, blev jag ledsen, för jag tänkte så här, vad fan, vad ska det här komma från komiker som, när man tittar på vad de gör, står och skämtar om dvärgar och horor och ryssar och ryssar och kineser och så, allt liksom knarkare, de skämtar om allt på scenen. Men gränsen för dem gick när jag började skämta om folk som kastar sten på polisen liksom. Det var löjligt, tycker jag.
Jag hittade en tweet från dig. Jag tror det är från 2016. Det står så här, bara så här: men herregud Öz, allt är inte rasism.
Ja. Ja, men det var inte det den gången som det var. Jag tror att det var vakter i tunnelbanan som hade dragit ut en gravid kvinna som dessutom var mörkhyad då.
Just det, hon hade inte visat biljetter.
Hon hade inte visat biljetter och de hade uppmanat henne, hon vägrade. Och då drog de ut henne och då satt hon och skrek och det var någon som filmade liksom. Och då var det ju naturligtvis ett rasistiskt dåd enligt Öst då. Och det är ju många gånger man ruttnar på det här. Ja, men de ska ju hitta något rasistiskt i allt, och då skrev jag så.
Men från Öst sida, jag tror att det är mer strategiskt.
Det är jag helt säker på.
Det är alltså, inte att han sitter hemma och verkar så här, men svarta gravida kvinnor, de ska kämpa för, utan det är mer så här, det här kommer ge mig massa gig.
Han är kurdernas Anders Lindberg. Jag tror de vet vad de gör liksom, men så om man lägger ihop allt de har skrivit, så här, ni kan inte tro på det här själva liksom.
Ja, nej, det var sen är han ute och liksom far, men visst, han är väldigt trevlig privat, eller hur Öz?
Ja.
Det är Anders Lindberg också.
Mm. Ja, jag hörde när han var här. Det var ju inga osämja. Nej. Men det var inte lätt att avbryta honom heller.
Men nej, han var ju skicklig på... Han var ju fan mästare på det han gjorde. Jag har stort respekt för honom. Fan, ja, vad han är grym.
Man blir ju inte liksom alltså, ledarsidans chefredaktör om man är så här kass. Alltså han vet ju vad han gör.
Ja, men det är det jag menar. De vet vad de gör. Men jag tror att det är liksom... Om man lägger ihop allt Anders Lindberg har skrivit, så framträder ju bilden av en fullkomlig idiot, om jag skulle säga. Men det är ju medvetet, och han vinklar och håller på för att driva debatten åt ett visst håll, eller för att liksom peka och härja och härska. Och det har de vet nog det, de som anställer honom. Men jag tycker att det är så fruktansvärt enkelt. Alltså, det finns ju så många sidor på alla problem, men det är alltid bara en sida som ska presenteras, och så låtsas man att allting är enkelt. Ingen fråga är egentligen enkel.
Jag håller med dig, och jag tycker själv att det är lätt att bli provocerad av det enkelspråriga. Men om jag går till mig själv och ska kritisera mig själv, så tycker jag att det är väldigt enkelt att bli förbannad på honom och vad han har gjort. Mm. Men jag blir inte lika förbannad på den andra sidan. Alltså typ på Sverigedemokraterna och även till viss del på Alliansen eller Moderaterna, när de är väldigt enkelspåriga.
Men tror du inte det har att göra med att, för jag förstår vad du menar, att båda sidor håller på och förenklar och styr.
Ja, och populistiskt.
Men har det inte att göra med att det är liksom den Anders Lindbergs sida som har fått styra och liksom haft den största delen av medieutrymmet i så många år, att man har ruttnat på det, och det andra stör en inte lika mycket, då får man tänka att okej, jämvikten är inte nådd ännu.
Det är liksom som att de slår underifrån när de gör det.
Jag vet, och jag håller med, och jag har tänkt på det, men jag kommit till insikt att jag fattar er en poäng. Sluta håll på med populistiska billiga poäng. Mm. Jag fattar. Där kan vi ha civiliserad diskussion. Så tänker jag nu.
Ja, det önskar jag ju varje dag.
Så. Mm. Fast det finns ju en stor ironi i det också. För kritiken mot Lindberg och hela den fåran, det är så här, de gnäller på att det är samtalets fel, att vi har så mycket rasism och ungdomar kastar sten. Det är samtalet. Mm. Och sen reagerar högermänniskor på att om bara Anders Lindberg och Aftonbladet slutar prata om på det här sättet, så kan vi ha ett mycket bättre samhällsklimat. Så de anklagar ju dem för att bedriva samtal på fel sätt också.
Mm.
Så det är ju samma grej egentligen.
Mm.
Jag vet inte, är inte det uppenbart?
Ja, men jag vet inte. Jag tror att de blir upprörda mer på att han förvränger verkligheten än på tonen.
Ja, fast det är fortfarande samtalsargumentet. Att titta hur medierna bedriver samtalet. Det är därför samhället är så här.
Det är en utav argumentet. Han säger att de har ju lyckats vinna debatten och föra samtalet dit de vill. Fast han har ju själv sagt att det är exakt det är hans jobb också. Hans jobb är ju att komma hit och vrida samtalen och handla om hans frågor. Och det har han sagt öppet. Och det vet jag.
Ibland undrar jag hur mycket effekt sånt där har. Alltså vad alla de här medierna sitter och skriver och hur det påverkar folks världsbild.
Oh, jag tror det påverkar jättemycket. Alla som heter Ingmarie som är född på 40- och 50-talet som bara läser Dagens Nyheter och tittar lite på Rapport och sådär. Och så tänker inte så mycket på politik, men undermedvetet så blir man liksom matad om varje dag att liksom, oj, nu är 30-talet på gång igen. Ja, oh, det är känsloargument. Oh, jag måste rösta på Magdalena. Lena Andersson, fast de liksom inte har någon, ja, jag tror att det styr jättemycket det som...
Men är det inte att de bara är lagda så och kommer söka sig till någon som pumpar ut de texterna? För till syvende och sist, om vi tar Kasta sten mot polisen, låten som är hilarious by the way.
Tack.
Det är nästan 700 000 pers som har kollat på den.
Du, jag la ut den på Facebook då,
ja.
Och den första helgen där, jag la den på fredagen, spelades den 2 miljoner gånger. Och det var så roligt, för att, alltså där fick den sin största liksom, publik.
Och där räknar de ju inte klick, det är väl varje konto som har kollat på den.
Ja, det tror jag. Men den blev superviral. Den delades över 10 000 gånger liksom, på bara ett par dagar. Liksom. Eller om det var mer, jag kommer inte ihåg. Men det var vansinniga siffror, över 2 miljoner. Och då kommer jag ihåg att Aftonbladet hade någon så här...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Varje i slutet på veckan så här, veckans virala. Och då var det så här, då visade de upp ett klipp som hade haft 30 000 views. Så då, och jag bara så här, undrar varför de inte spelade upp Kasta sten, tänkte jag. Ja, eller det var inte så konstigt kanske.
Jag tänker också, en sak som man gör när man förvränger verkligheten, det är att man berövar ju de personerna som lever i misären. Att deras röst blir ju inte hörd. Och det tycker jag är den största sveket.
Det kan jag köpa.
Och det är väl typ en socialdemokratisk gren skulle jag säga. Även på 2010 när vi träffade många av de här ledande företrädarna, ministrarna, så ville de inte känna sig av den verklighetsbeskrivningen med just stenkastningen mot oss eller bilbränderna och de angrepp som skedde mot oss. De ville ju inte liksom på något sätt erkänna att det var stora samhällsproblem.
Och det ville inte högern heller. Alltså Moderaterna var ju också jätterädda under Reinfeldt-tiden.
Det var de ju, och de hade väl delvis de har ju delvis ansvar i det här. De gjorde ju så att de skar ju egentligen på resurserna just till rättsväsendet och oss. Vi fick ju inte fler, efter att de tillträdde så ökar man ju inte antalet poliser bland annat. Och vi hade jättelåga löner. Det var ju faktiskt deras fel.
Thomas, du har sagt att du är en väldigt allvarlig person privat.
Ja, jag är nog både och. Jag absolut har ett stort allvar i mig. Men jag är också jävligt tramsig.
Ja, men alltså, är det för att jag läste någon text med dig där du... Tror folk oftast att man är så här komiker, att man är sån i verkligheten också? Att man är larvig och tramsig och...
Jag tror det är väldigt olika. En del har nog den förväntningen att man är liksom en spjuver hela tiden. Men de flesta fattar. Alltså jag tycker ju... Ja, nu säger jag kanske emot mig själv. För det finns ett citat som jag tycker väldigt mycket om av Stickan Andersson. Han som skrev texter till ABBA bland annat. Va? Eller när han var manager åt dem. Han hade ett citat som är: folk är inte dumma, de är dummare. Det tycker jag är ett väldigt fint citat. Man ska aldrig underskatta folkets dumhet. Men jag tycker också att man ska inte... underskatta mångas intelligens. Jag tycker jättemycket om min publik och de flesta är ju jävligt smarta liksom. De fattar allt man menar, de läser in grejer mellan raderna och sen även kommer de fram efter shower och konserter och snackar om, man tänker så här: wow, vi tänker lika liksom. Men sen är det ju någon som kommer fram ibland och så pratar och sen så här: du är inte alls likadan nu som när du var på scenen. Och så här: nej, men jag jobbade ju då liksom. Jag måste ju ha en energi när jag står på scenen som räcker ut till flera hundra, och jag kan inte stå och prata med en person bara: tjena, hur är läget? Och så där. Men de flesta fattar ju det.
Men jag har märkt av det jag sett av dina shower att du verkar ha en rätt så hängiven publik. Alltså de vet vad de går till.
Ja, och extra mycket nu med de här konserterna. För då är det ju ofta folk som har lyssnat på låtarna kanske i flera år. Mm. Och vissa har festat mycket till mina låtar. Och det blir ju... Ja, det vet man själv. Om man går till och kollar på en artist och så bara äntligen får vi höra de här låtarna live. Det är ju en härlig känsla bara det. Men sen då, när det kommer in humordimensionen också, så blir det blir väldigt speciellt faktiskt. Det är det som gör att jag kanske tycker det är roligare och... Alltså jag tycker det är skitkul att komma ner till en stand-up-klubb också. Men då kanske många har gått för att nu ska vi se stand-up. Spelar inte så stor roll kanske att det är just jag. Det kanske hade kunnat varit någon annan komiker. Men till mina konserter kommer ju bara fans.
Precis. Och tror du att det är musiken som gör att du har fått de här lojala fansen? För du erbjuder något extra liksom.
Ja, jag tror att det är musiken. Men jag tror också, sen jag la ut den här Bra mycket sämre-showen, som är ganska tittad på YouTube och sådär, då har en del fattat, för där har jag ju några skämt som också är sådär: oj, vågar han skämta om det här? Alltså folk som är trötta på den här tillrättalagda humorn som man får se på TV4 och SVT för det mesta, eller många komiker skämtar om ofarliga saker. Folk är rätt glada att det kommer någon som vågar köra på lite, och de blir väldigt lojala mot mig och Fredrik till exempel då, som är ett lysande exempel på någon som vågar sticka ut lite. Mm.
Har du börjat tacka nej till tv och så nu?
Jag har inte gjort tv på hur länge som helst faktiskt. Jag skulle tacka nej om det inte passar mig. Och det är inte så mycket som passar mig, tycker jag. Det har ju hänt, ja, för att återknyta till din fråga, hur var det 98 och hur är det nu? Nu kan man ju klara sig genom att bara köra via sociala medier och YouTube, och framförallt Spotify är ett jättebra verktyg för mig. Jag har ju typ 400 000 streams i månaden på folk som lyssnar på mina låtar och mina streams, och jag behöver inte sitta i TV4, för om jag ska göra det så måste jag ju slipa ner mig och vara liksom trevlig och vanlig och... Nej, det har jag ingen lust med.
Vi träffade Sean Achi.
Ja.
Och han sa samma sak, att han behöver absolut... Han klarar sig helt och hållet på sina egna kanaler, sociala medier och så.
Ja.
Och har absolut inget behov av att vara med i traditionell tv.
Nej. Men sen om jag är ju en ganska lekfull person, så att om jag hade fått frågan till exempel så här: vill du vara med i Bäst i test? Då hade jag nog tackat ja, för att jag tycker så här, men det verkar ju roligt. Men det är inte så att jag har något behov av att jag vill vara med i tv. Så här. Däremot när man var yngre så tyckte man så här, det hade varit kul att... alltså jag var uppvuxen med att så här, kolla på kanske så här, Fångarna på fortet eller Så ska det låta eller alla sådana där program. Och när man då fick frågan, vill du vara med i det här? Då sa jag ja till allt, för jag tyckte det var kul att ha varit med. Men jag har varit med i typ allt.
Men är det inte en bekräftelse, i alla fall från när vi växte upp, att det lever kvar i oss, att, eller kanske inte längre, men att när du har varit med i tv, det är ett kvitto på att du har lyckats i underhållningsbranschen eller mediebranschen.
Ja, men jag tycker jag märker det på många av de här yngre komikerna, att de faktiskt tackar ja till grejer, för att jag tror att de tycker att nu är det på riktigt.
Sådär. Ja, för det lever ju kvar, ironiskt nog.
Ja, den känslan. Ja, precis. Men jag har ju bockat av det där. Jag gjorde ju supermycket tv liksom runt 2008, 9, 10, 11 och sånt där. Sen hade jag fått det ur mitt system. Jag tycker inte att det är... Ja, man kan inte vara så rolig i tv som jag vill vara. Det kan man bara vara live. Mm.
Thomas, jag kollar på din Spotify nu.
Ja.
Din mest populära låt heter Pappas Pung.
Mm.
Det är 5 miljoner lyssningar.
Ja, just det.
Nummer 2 är Invandrarkiss.
Ja, det är en underbar titel på en låt.
Den var faktiskt, jag lyssnade på den. Den var lite sjuk, tyckte jag.
Det är en bra den analys.
Vad handlar den om, Hanni? Kan du återge din...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb sista måltid. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Forad betalar kningar. Shoppa blood pudding till familien. Oka tunnelbana. Eller drika en kal Norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information forad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar somet par kafe late ute potoriet. Per monat. Somet pakiet erbiudande, helt enkelt. Let somen plet. Tak, minwen.